Du Johanna,
ja.
Visste du att vulkaner faktiskt kan vara bra för klimatet?
Va?
Det är ju så att det pratas ju mycket om så här volcanic hazards och giftiga gaser. Och
ja, massa koldioxid ute i atmosfären.
Typ. Exakt, och så blir det farliga klimatförändringar och jada jada.
Ja.
Men visste du också att vulkanaska faktiskt fungerar typ som ett gödningsmedel? Och det kallas Andy Soils.
Efter
vem vet.
Okej, okay, ja, Andy helt enkelt.
Men så vulkanaska innehåller typ så här näringsrika ämnen som växter kan ta upp. Och odling av sån här vulkanjord utgör faktiskt 10% av alla grödor som liksom föder jordens befolkning.
Men gud, typ vinodling är väl jättebra att ha i närheten av.
Ja. Exakt.
Så himla bra.
Och det är också ganska farligt, för så här, tänk, liksom odla på en vulkanslätt. Ja. Liksom.
Det är liksom high risk, high reward kan man säga.
Ja men verkligen.
Gud vad spännande. Det är värt det. Allt är värt det.
100%. Välkomna till ett nytt avsnitt
av Geologipodden säsong 6.
Så sjukt, det är en ny säsong.
Ja, det är en ny säsong. Ja. Allt är fräscht. Vad som helst kan hända.
Det är så galet. Jag är så taggad. Det är så roligt att vara tillbaks.
Jag är så glad att du har flyttat tillbaka till Skåne. Välkommen tillbaka, Vilma. Som vi har träffat i minst 2 avsnitt innan, tror jag.
Just det.
Vi brukar prata om gamla grejer, du och jag.
Ja, precis. Förra gången så blev det ju distanspoddande också. Så det är så skönt att vara här hos dig.
Och liksom det är väldigt skönt.
Ja, men att liksom sitta face to face.
Ja.
Det blir väldigt mycket så att vi blev så taggade. Att vi pratade så mycket i mun på varandra förra avsnittet.
Det var ganska svårt. Men jag tycker vi fick ihop det bra utifrån förutsättningarna.
Definitivt.
Men det är mycket skönare att kunna prata så här. Det är också så här, det är ju det som är poängen med att ha en podd om geologi. Det är ju att få träffa coola folk. Ja. Typ forskare eller sina kompisar. Och prata om
lika
geologi.
Coola.
Ungefär, det är samma coolhetsnivå. Nej, men då får prata om vad man har hört för coola saker om vulkaner på föreläsningar nyligen.
Ja,
till exempel.
Exakt. Gud, jag har snöat in mig totalt.
Jag är ju så glad att du har snöat in dig totalt.
Jag blev så nöjd.
Men du hade haft någon föreläsning om large igneous problems.
Ja, verkligen. Och sen så skrev jag ett projektarbete om det och liksom snöade in mig totalt.
Okej.
Och,
vad roligt.
Ja, det blev liksom lite existentiell kris nästan.
Ja. Man börjar så här, att gå ur det liksom.
Ja.
Ja, för vad gör du nu? Du är tillbaka från Uppsala. Mm. Och du pluggar nu i Lund igen.
Exakt.
Och vad läser du då?
Jag läser geofysiska undersökningsmetoder.
Ooh, just det.
Det är så annorlunda jämfört med det jag läste i Uppsala. Men ja. Det
här är ju typ inte riktigt teoretiskt på samma sätt.
Nej, exakt. Alltså vi lär oss ju... Ja, men det är verkligen så att man lär sig liksom, okej, geologi det är inte bara coolt utan det är användbart. Man kan göra bra saker av det också.
Det är också användbart. Bra, håll den tanken. Ja. Vi kommer komma tillbaka till det.
Oh, vilken cliffhanger.
Eller hur?
Precis, men så vi har ju varit ute liksom i Skrille och mätt på olika sätt.
Just det. Ja, jag har också läst den här kursen. Och visst var man ute då och liksom... för att göra de här undersökningsmetoderna.
Ja.
Som då, om man ska sammanfatta lite snabbt vad det är ju typ att man mäter saker i marken utan att öppna upp marken.
Ja men exakt, och det är ju liksom, det är skitbra typ så här, var ska man bygga en tunnel, var ska man sätta en brunn för vattenupptag.
Och så använder man till exempel seismik. Exakt. Alltså man bankar och mäter ljudvågor istället för att då alltid gräva ner och kolla, det var grejs
typ. Och det var ju det roligaste för att det var typ så ovetenskapligt som det bara kan bli, för att jag tänkte att det skulle vara en avancerad maskin som gör liksom något stort bang som skickar en våg.
Ja.
Nej, visst, de är en slägga och slår på en platta. Och det...
Som man bankar i marken egentligen, det man gör.
Verkligen.
Ja.
Man kände sig som en grottmänniska.
Men lite. Ni fick väl signaler?
Det fick vi.
Ja.
Och det var
det kom ihåg att vi fick också, det var skitcoolt.
Jättecoolt.
Jättebra, men om man gör det där på liksom, vi säger man gör det för ett företag och verkligen ska göra så stora grejer, då kanske man använder sprängningar och sånt.
Ja,
vi
var lite besvikna att vi inte fick använda dynamit.
Oh, jag hatar när man inte får använda dynamit.
Men är inte det värsta som kan hända?
Men alltså, nu har jag har ju faktiskt en kollega som håller i den kursen.
Ja.
Så jag har ju hört på planeringsmötena har jag hört skvaller om att att ni träffade på vilda djur. Så lite action hade ni i alla fall.
Just det, lite action blev det. Det var ju så sjukt för att det fanns ju ett område i vårt undersökningsområde där vi inte fick vara för att de sa att här finns vildsvin.
Gå inte dit. Här finns vildsvin, det är ju vilda djur, de rör sig runt.
Ja,
så de är inte inhägnade liksom.
Nej. Så mitt i en mätning, om det var resistivitetsmätningen, då ser vi 4 vildsvin komma springande genom skogen. Inte så långt bort.
Alltså, men var det så stora grisar liksom?
Ja, det var en mamma och så 3 små kultingar.
Men det är då de är aggro.
Ja, exakt. Mm-hmm. Och vi liksom bara fryser upp och bara, vad fan ska vi göra? Hur gör man ens när ett vildsvin kommer?
Jag vet inte.
Så vi bara, okej, vi ska nog inte sprida ut oss. Vi går i samlad trupp och gör mätningar tillsammans.
Så kanske de i alla fall håller sig lite på avstånd.
Ja.
Förhoppningsvis.
Precis.
Och ingen blev attackerad liksom.
Nej, vad jag vet. Jag tror vi är alla som ska vara i klassen.
De är kvar.
Precis.
Vad skönt. Annars Skryllegården, ett av husen, brann ju ner i veckan.
Är det sant?
Det är sant.
Va?
Det är sant. Nu, jag vet inte så mycket mer om det, men jag vet inte om man har liksom utrett det klart. Men jag tror att det är den gymavdelningen.
Men gud.
Liksom, det verkar som att det har börjat brinna och, alltså mitt i natten och de hann inte liksom släcka det.
Vad sjukt.
Ja, jag vet. Men naturen klarade sig.
Det viktigaste.
Det blir jag med jobb eftersom jag jobbat där en del.
Ja.
Men det är sjukt ändå. Ja. Det var så mycket dramatik i Skrylle på samma gång.
Shit. Ingen kom till skada.
Jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Det var som sagt mitt i natten.
Mm.
Så det, ja.
Ja, tur är
det är mycket som var dramatiskt.
Ja, men verkligen. Man vaknade till lite då. Det var så här eftermiddagen efter lunch. Men då var man klarvaken helt plötsligt. Så ja, lagom dramatiskt.
Ja, men vad bra.
Mm. Hur är det med dig? Vi har inte sett på så länge.
Vi har inte sett på jättelänge. Det vi sågs när du fyllde år.
Mm.
Du är skorpion, va?
Ja.
Ja, det är ju länge sedan. Nu är det väl, är vi nästan inne i fiskarna, va, tror jag.
Ja, just
som
det.
Som folk får koll här. Då vet man ju exakt var vi befinner oss i året.
Gud,
ja. Nej, men det är mars nu i alla fall. Ja. Så det var ju i november vi sågs.
Precis.
Nej, men det är bra. Jobbar en del. Är ganska trött. Väldigt glad att det börjar bli ljusare typ.
Det gör ju sån skillnad.
Ja, det är jättestor skillnad. Häromdagen blev jag så här: nej, den här eftermiddagen, nu går jag och badar. Så gick jag till Kallis och bastade och kallbadade. Det var 3,5 grader i vattnet.
Vilka bra känslor.
Alltså sådana bra. Nej, men du vet när man kan så här, gå ut och ställa sig i solen och bara såhär, nej, jag får liksom ingen solbränna, men bara att så här, få sol på kroppen. Ja.
Men hur sjukt är det att man blir lika chockad varje år? Som svensk, bara, solen är tillbaka, hörni. Den kom tillbaka detta året också.
Jo, men alltså, precis. Man ska inte ha för höga förväntningar på livet, liksom.
Nej.
Utan det är där vi befinner oss.
Det är liksom, it's the little things.
Ja, verkligen. Också det här med, nu har jag har ju väldigt mycket familj som inte bor i Skåne. Och så, det är så kul att skicka bilder på, typ, ja men kolla, nu kom snödropparna. Ja. Nu kom vintergäck. Alltså, jag tror, vilken dag som helst kommer vi att ha påskliljer.
Gud, ja.
Och det är ju bra mycket tidigare än Stockholm och Östersund, liksom.
Vi har det bra här nere i Skåne.
Vi har fruktansvärda januari, februari. Ja. Men det betalar sig tidigt i alla fall.
Precis.
Så det,
någonting ska vi ha.
Men så det är härligt. Så det, vad ska man säga, ett nytt år ändå känns det som att det har börjat. Ny säsong med podden.
Mm.
Och vad var det som vi sa vi skulle hålla på där? Geologi kan faktiskt vara bra för saker.
Ja.
Alltså jag tror att det är typ det man skulle kunna sätta som tema för den här säsongen.
Ja, och det är så kul och så viktigt.
Exakt, ja, men för vi har ju liksom ägnat oss åt nu, alltså i ganska många år med geologipodden, om att prata om saker som är så här extremt intressant. Superspännande. Men att det inte alltid är så tydligt vad folk som inte är jätteintresserade av typ livets utveckling eller mineral eller vulkaner, vad man kan ha med det att göra liksom. Men att nu faktiskt ställa oss frågan så här, okej, men vad har vi geologi till?
Ja.
I samhället. Vad är geologins roll i samhället, typ?
Precis.
Ja, ska vi bli lite politiska, typ?
Oh, vad läskigt.
Ja, eller hur? Ja,
men som naturvetare, man är inte van vid det.
Nej, men precis. Jag har ju liksom en politisk bakgrund. Men det är ganska olika liv.
Ja.
Antingen pratar man naturvetenskap och då utifrån mest då, som sagt, som vi har som liksom ändå i geologipodden. Det här är kul.
Ja.
Det här är som att gå på teater, fast vi kollar på pollen istället.
Vi
Gör en pollenanalys.
Gör en pollenanalys. Och det är så härligt att man får ta del av det. Liksom. Eller kolla på trädringar och sånt liksom, som vi gjorde förra avsnittet.
Precis. Men nu får du liksom anamma så här, politik Johanna lite.
Ja men precis. Och jag har ju de åsikterna. Och det har ju du också. Och det har ju dagens gäst. Kan man säga.
Det kan man ju lugnt säga.
Det kan man säga. Vi ska ägna oss åt idag. Samma intervju som du och jag ägnade oss åt i förra gången vi spelade in.
Mm.
När vi träffade Jenny på SGU.
Ja.
Som ju då pratade om massa olika saker. Och nu har vi gjort likadant som vi gjorde sist. Men att jag har valt klipp istället.
Precis.
Och jag har valt de klippen som jag tycker framförallt handlar om. Varför är det så viktigt för samhället att vi har koll på vår geologi?
Ja.
Typ det.
Precis. Och jag tycker det är så fantastiskt att från den här intervjun. Att det liksom... Det blir två avsnitt av det. Och det känns som att det hade kunnat bli många som helst.
Ja.
Och hon är så fantastisk och kunnig.
Ja, men det är verkligen en guldgruva.
Ja.
Att använda Jenny. Så det jag är ju lite sådär, jag vill intervjua henne igen. Men vi får nog använda upp det material vi har först.
Ja.
Så det. Men så, ja. Jag tänker att vi sätter igång med det första klippet helt enkelt. Det vi kommer prata om idag är... Alltså, det blir ganska mycket olika konkreta exempel på... varför det är superkritiskt för samhället, alltså på liksom en politisk nivå, att veta om var det finns olika saker, att det inte bara kuriosa.
Nej.
Men också som jag tycker kopplar jättemycket till alltså våran verksamhet med podden, att varför de här historierna är viktiga.
Ja.
Och det är något som Jenny kommer in på ganska direkt. Jag tänker vi lyssnar på faktiskt samma presentation som vi hade med sist, men sen så har jag låtit den gå lite längre. Och då får vi höra att hon direkt kommer in på det här med historierna.
Just det.
Så, välkommen tillbaka, Jenny!
Jag heter Jenny Andersson. Och jag jobbar som berggrundsgeolog på Sveriges geologiska undersökning. En myndighet som har huvudkontor i Uppsala.
Så och vad är din titel?
Jag heter statsgeolog.
Wow.
Statsgeolog.
Ja.
Och som statsgeolog, då är man en geolog som jobbar med uppdrag för staten.
Just det.
Att se till att samhället har geologisk information. Och jag jobbar med ganska brett, massa olika genom åren. Det har varit allt från arkeologi, ballast... slutförvar för kärnbränsle.
Datering en del.
Datering jobbar jag mycket med, men det är liksom en verktyg i alla de här sammanhangen.
Just det,
faktiskt.
Det behövs ju.
Så det behövs för att bygga modeller och förstå jordskorpan, det är det jag gör.
Just det.
Att kartlägga och inventera och undersöka.
Just det.
Vad har vi för berggrund? Vad innehåller den? Hur är den bildad? Och man måste tänka i modeller och processer, för vi kan inte gå på varje häll, utan vi måste liksom ha någon slags förståelse för det.
Och det tänker jag sätta fingret på varför vi ville träffa dig från Geologipodden. För att det är därför som vi har fått tips av att säga, men hallå, har ni inte pratat med Jenny än? Och det är just den här så här, att förstå varför.
Mm.
Att det är det någonstans som är kul ur ett populärvetenskapligt perspektiv.
Mm.
Att då är det inte bara så här, vad kallar vi den här stenen? Vad kallar vi den stenen? Vad finns det för mineraler i den här stenen? Utan det är, men varför finns den här?
Ja.
Och för då blir det kul på riktigt, även om man inte är så nördig från början. Liksom.
Och så brinner jag ganska mycket för att vi måste försöka... Många människor, om de får en historia så förstår de och ser mycket mer.
Mm.
Och geologin är så viktig i samhället. Jag har jobbat med tillämpad geologi i 30 år. Och jag har så mycket exempel på hur viktigt det är för människor.
Ja.
Av demokratiska skäl.
Just det.
För social hållbarhet också.
Ja.
Att vi ska förstå... Hur naturen fungerar och hur vi påverkas och hur vi ska ta beslut om brytning eller inte brytning eller vår miljö i allmänhet, så är geologin så viktig.
Ja.
Och det börjar ju med de här historierna.
Exakt,
det
att
är
förstå.
Jätteviktigt. Ja. Ja, och se.
Men gud vad kul, tycker jag är för där är ju också, vi har ju som lite grann en kärngrej i Geologipodden är ju snarare att så här... eller jag tycker att människor har rätt att få njuta av naturvetenskap. På samma sätt som så här bröd, skådespel, då kan jag tycka att naturvetenskap.
Mm.
Och folk kan tycka att det är, men vad spännande, här är en fågel. Och så kan jag tycka att det var konstigt att den inte tittar på marken. För att här såg vi det här jättehäftiga. Och att i Sverige så har vi liksom inte fått med oss det. Och det är så tråkigt. Så att, och där, det finns, som du säger, jag håller ju med om att det här med demokratiska. Men att ibland kan det kännas som att så här, det är jätteviktigt att man källsorterar. Man måste veta om det här och så ska man ha koll på att man ska äta B12 och allt sånt. Och att det inte är liksom en 18:e grej på listan som är viktig.
Ja.
Utan att så här, det här är ju jättehärligt. Och det borde fler få ta del av. Så det upplever väl du också när du träffar folk, att de blir rätt glada liksom?
Det blir de. De kan också bli fysikprofessorn Ulf Danielsson.
Ja.
Han var med vid något tillfälle när SGU hade någon sån allmän informationsdag. Och han uttryckte så här: jag blir förbannad.
Ja.
Att jag inte har vetat om det här.
Men exakt.
Jag blir förbannad.
Ja. Men det är ju exakt är ju så jag känner också. Att det är så, varför ska alla undanhållas detta? Nej. Liksom? Som, att vi inte, som att det inte är viktigt vad vi bor på för något.
Nej.
Och det är det ju. Vi använder.
Vi pratar jättemycket om hållbarhet idag.
Ja, exakt.
Oerhört mycket om hållbarhet.
Ja.
Samma institutioner på universiteten som bygger ut och pratar om hållbarhet. De släcker ner geologin.
Ja.
Och ja, det är helt ohållbart.
Ja. Ja,
så går sjukt. Det inte, så kan vi inte ha det.
Nej.
Därför att vi måste förstå naturen som vi lever i och av. Det är jätteviktigt.
Alltså det här, nu är jag ju inte kvar liksom officiellt på geologiska institutionen i Lund. Men jag har ju mina kontakter, va?
Du har det?
Lite grann.
Ja.
Till exempel dig. Jag håller på att rodda lite med grejer som är kvar från mitt exjobb och sånt. Så jag ska skriva en artikel på den och sånt. Så det är,
men gud, det är intressant.
Ja, det, så vi kommer att prata om hummeln igen.
Jag skulle precis det, jag anar det. Poddavsnitt till i fjärran.
Kanske lite. Kanske kolla lite på Sobrexio och sånt. Nej, men att jag ändå så här hör från folk och det gör mig lite så här, alltså det gör mig lite så, vad fan, alltså att man hör att det är så här kuttas ner som fan, och nu kanske inte vi ska liksom uttala oss för mycket om det, för att det är ju så tråkigt och så har det med universitetet att göra, men alltså att det typ försvinner lärare och professorstjänster. Märker du av det?
Ja, det är lite uppror.
Ja, men visst, det blir jävligt dålig stämning liksom.
Ja, precis. Så det, liksom, det märks väldigt tydligt att saker och ting det skärs ner på.
Ja.
Och det, man märker att nej, men det här kan vi inte ha med.
Mm.
Det här ska slås ihop.
Just det, man bankar ihop grejer. Ja.
Precis.
Så viktigt.
Och man blir ganska upprörd.
För ja.
Att, speciellt ju mer man läser på utbildning, desto mer inser man att men det här är ju jätteviktigt. Vi behöver ju utöka.
Exakt.
Vi går ju åt fel håll.
Exakt. Och då undrar jag så här, drar man ner för att typ, ja, men det är fler som söker till läkarprogrammet eller till ingenjörsprogrammen. Är det därför man drar ner, för att vi är så få som, ja, men då får vi väl värva fler typ.
Ja,
exakt. Om det är det liksom, för vi är väl för få som utbildas. Alltså med tanke på hur lätt det är att få jobb.
Ja.
Så sök utbildningen
allihopa. Sök nu. Nej, vi kommer in på det lite senare
liksom. Jag förstår Jennys frustration.
Ja.
Att liksom man kan inte, alla institutioner drar ner. Men det är det här, hur kan man prata hållbarhet men tycka att då är geologi inte viktigt?
Precis.
Källsortering är viktigt, men inte, förlåt, jag ska inte trasha ner på typ ingenjörer, läkare och folk som källsorterar.
De är alla också viktiga.
Jättebra. Jag källsorterar.
Ja, det har jag med faktiskt.
Jättebra. Mm. Men vi måste också veta vad vi bor på.
Ja, men,
av precis. Olika skäl. För det var ju ett citat hon hade.
Ja, det är viktigt vad vi bor på. Och det är så klockrent. Och jag känner att geologin är så osynlig i många sammanhang. Men den genomsyrar liksom allt.
Ja.
Och vi kommer ju komma in på det mer sen med liksom, så här, hur viktigt det är med naturresurser och mineral. Men jag hade en föreläsning där vår lärare visade oss bara så här en bild på typ en husknut.
Mm-hmm.
Det var liksom en ytterdörr och så en liten stentrappa och så en liten trädgård. Och så frågade hon oss, var finns geologin här? Och vi bara, vad menar du? Det är ett hus. Hon bara, nej men vad är det för geologiska material som används här? Vilka aktörer har varit inblandade?
Nej, vad roligt.
Varför geologisk kunskap har behövts för att bygga det här huset? Och för att sätta upp den här trädgården, stentrappan. Och sen hade hon en fantastisk föreläsning i 3 timmar. Och sen så visade hon den bilden igen. Och då blev man helt mindblown, för att man förstod att...
Typ, vad kunde ni säga då liksom?
Ja, men för att man insåg att alla de byggnadsmaterialen för att bygga hela huset, typ nej men stenen, cementet, betongen,
färgen, att, geologiska
att mineraler, allting är geologiska material. Och det krävs geologisk kunskap för att förstå hur det ska brytas, just hur det ska processas, för att man ska kunna använda det i samhället.
Och om jag får liksom komma in där från mitt yrkeshåll, om man ska bygga alltså ett bostadsområde, eller vi säger man ska bygga sig en liten bondgård någonstans, du måste kolla om du kan få vatten.
Ja.
Alltså kan du inte få en egen brunn, så alltså, vadå, då ska man liksom koppla sig på något kommunalt, liksom, någon kommunal ledning, och det kan vara jättelångt och så blir det jättedyrt, utan det är, du måste göra en hydrologisk undersökning. Mm. Du kan inte ha ett hus där annars. Liksom.
Nej.
Ja, vad roligt. Bra övning.
Ja, men så geologin, det är så viktigt. Och det genomsyrar liksom allting.
Ja, gud ja. Och det, för det där har jag känt lite grann med. Nu är jag ju mest intresserad av berggrund. Även om det liksom, jag tycker att det är spännande om det går en grusås. Och sådana saker också. Ja. Liksom. Man kan prata om så här, vad har hänt med inlandsisen. Men det måste vi inte fokusera på så mycket i det här avsnittet. Eftersom vi har ju, det är Jenny som är med. Hon är berggrundsgeolog. Och du och jag. Nej men att det är, jag vet när jag började läsa på geologen. För nästan 6 år sedan. Att det var någon professor som frågade oss. Liksom, vi som är helt nya studenter. Säg vad ni heter och var ni kommer ifrån. Och så då när folk sa så. Men Lovisa, jag är från Vara i Västergötland. Och då har du platåbergen. Alltså att då kunde han liksom droppa olika saker. Och att jag vet att jag blev lite så besviken. Och därför jag gillar att prata så mycket med Jenny. För att jag sa så här, från Stockholm. Ja, men där är det gnejs och så här grott typ.
Mm.
Och så sen så kommer Jenny. Ja, men så det kommer bli till sen. Ja. Men att just så här, det spelar roll vad man bor på. Inte bara för att man är så här kuriosa intresserad. Utan så här, vi använder ju berget.
Ja.
På så många sätt.
Precis, och man kan ju liksom inte bygga hus var som helst.
Nej.
På grund av vissa geologiska förutsättningar.
Exakt. Man kan inte bygga hus. Man kan inte, alltså jag har varit och hälsat på Stockholmskontoret och jobbat med hydrogeologerna där lite grann.
Okej.
Och de typ jobbar inte med samma saker som vi gör. För att vi letar så mycket grundvatten.
Ja.
I Stockholm använder man mycket mer ytvatten till att dricka.
Okej.
Mindfuck. Alltså, och det gör ju vi till viss del här också. För ja. Vi tar ju det ytvattnet från Småland.
Mm.
Den Bolmentunneln liksom. Och så renar vi det. Så det typ infiltreras och blir grundvatten.
Okej. Gud, ja. Nu säger det makes sense. Att man måste jobba på helt olika sätt
beroende på vad man har för någonting. Liksom. Alltså, ja. Det är ju typ Mälarvattnet man dricker i Stockholm. Så de hydrologerna jobbar typ med tunnelbyggen.
Ja.
Och sånt istället. Liksom. För att man måste se till så här. Okej, vi måste sänka vattennivån här tillfälligt för att kunna bygga en tunnel. Och då måste de gå in och mäta nivåer och sånt.
Ja.
Så vi gör helt olika grejer. Så beroende sjukt. På vart man är någonstans.
Ja.
Ja.
Och det är charm med det också.
Det är faktiskt det. Det är faktiskt det. Tänk upp typ få ett jobb i Norge.
Ja.
Då skulle man vara tvungen att typ lära sig allt från början.
Exakt.
Dröm.
Dröm, lite frustrerande, men dröm.
Exakt. Ska vi gå vidare?
Ja.
Det gör vi.
Men i alla fall, det är berg och folk kanske har åkt skidor och du vet, det ser ut så här och man vandrar och då tänker man, det här är en bergskedja. Och så, det kan man relatera till. Men det som är liksom bulken av vår...
Ja, det är ju det här ljusgula som vi tittar på.
Ja, och det bruna och det lila. Men alla de här lådorna har folk, det är liksom bara frågetecken. Om du går ut och frågar människor vad det är för någonting, så är det bara frågetecken.
Frågetecken över hela skärmen här.
Ja. Så då brukar jag säga att liksom målet då är att vi ska fylla i de här lådorna så att man får någon känsla för vad det här är för någonting.
Exakt. Och lite så varför nästan. Alltså så, varför har vi ens berg här då?
Ja.
Liksom. Alltså så, den grejen, det blir ju de frågetecken.
Och det är också det som gör, som påverkar samhället extremt mycket.
Ja, just det.
Det här är vilken typ av berggrund och vilken geologisk miljö som den här har bildats. Det påverkar samhället, det påverkar vårt dricksvatten, det påverkar våra vägbyggen, det påverkar naturligtvis alltså det här med metallutvinning och så, det kan ju folk förstå.
Alla resurser och sånt.
Men det är ju betydligt större. Varje svensk använder 1 kilo gråberg i timmen.
Just det. Ja.
Och det byggs otroligt mycket. Ja. Och det, var man är i de här olika geologiska miljöerna får väldigt stor betydelse för samhället. Och för slutförvar och för jättemånga saker.
Mm. Så det är ju konstigt att folk inte vet att det inte liksom är typ viktigare i skolan. Ja, folk kanske kan skilja på gnejs och granit, liksom, men knappt ens.
Nej. Och det här handlar också om, när hade vi den debatten? Det är bara alldeles nyligen.
Mm.
häromdagen, det här med att hur ska vi kunna ta demokratiska beslut när folk har så lite kunskap?
Har inget att gå på.
Nej.
Alls, nej.
Det gäller ju slutförvar, det gäller massa andra med gruvor och så vidare.
Ja, gruvbrytning är
den frågan.
Hur ska det finns de mycket åsikter, men folk det vet det. Egentligen ingenting.
Nej, liksom. Väldigt lite.
Mm.
Alltså här finns det så mycket att prata om.
Ja,
visst gör det. När jag hörde det här klippet, jag bara, gud det är så viktigt och det är så mycket bra här. För det är lite som du sa, alltså folk har för lite kunskap.
Ja.
Det är så viktigt, liksom, speciellt när det kommer till hur man ska fatta demokratiska beslut om samhället. För som jag sa, alltså, geologin är så stor del av allting i vårt samhälle.
Och då blir det odemokratiskt att det är en blind fläck för de allra flesta. Vi kan ju inte vara 25 pers per år som utbildar oss.
Nej.
Och vet någonting och kan tycka någonting. Liksom.
Nej, alltså det funkar ju inte. Och det är så många... Alltså så många olika typer av naturresurser och mineral som är så viktigt i samhället. Och grejer som vi använder varje dag.
Ja, nu kommer jag ihåg vad hon sa där. Men man använder en viss mängd, jag älskar någon säger gråberg. Ja. Det är sånt, så, i gamla litteraturen typ. Men det betyder, alltså jag tänker att det man syftar på då är väl liksom gneis eller något. Ja. Alltså man menar typ inte alunskiffer.
Nej,
typ eller mineralisering.
Gneis.
Ja men precis, bara så här. Sten. Magmatisk precis. Sten.
Liksom. Ja, exakt. Och det finns ju så mycket kunskap om alltså, hur alla de här mineralen bildas.
Mm. Visst läste du om sånt en del i höstas?
Precis, jag fick lite flashbacks nu från hela den här listan med industrimineral som vi skulle lära oss.
Ah, vad då ni skulle lära er utan till typ?
Ja, okay. I princip. Och det kändes ju, först kändes det lite så här, vad fan, vad är detta?
Fast men... jag saknar den kunskapen.
Ja, för det är så viktigt. Det är liksom som järn som används i allt. Det kallas ju the backbone of industry.
Ja, just det.
Och det är av en anledning. Det används ju i alltså, all typ av konstruktion, i all typ av vårt alldagliga liv. Och det krävs ju liksom geologisk kunskap för att förstå vad man hittar. Ja, just för det första. Vilka typ av processer är det som gör att järn kan skapas från första början?
Just det.
Och sen liksom hur bryter vi fram det?
Just det.
Och hur processar vi det och hur kan vi använda det?
Ja.
Och i alla de här mellanstegen så krävs det ju geologisk kunskap för att komma fram till det.
Ja.
Och det är det som är så häftigt. Och där är det inte bara järn, det är liksom det är titan, det är
just det.
Och alla typer av mineral, det är liksom kobolt
och alla de här grejerna som man vill göra batterier av nu, alltså alla de här rare earth element, sällsynta jordartsmetaller.
Just det, några kärn.
Till exempel några kär, till exempel vanadin som man vill bryta ur alunskiffern och sådana saker. Att det är ju, sånt blir ju jättekontroversiellt.
Ja, verkligen.
För att så här, varför måste vi ta det här? Ja, men det kanske inte bildas någon annanstans än i några kär.
Nej.
Till exempel.
Exakt, och det är ju en verkligen het pågående debatt.
Och det kommer nog alltid vara det,
ja.
Tror jag. För att det blir verkligen motstående intressen. Alltså så, de som bor precis där och, ja men så... bryr sig om fågellivet till exempel.
Ja.
Kommer ju aldrig tycka att det är rimligt att man plockar upp de grejerna för att göra batterier.
Nej.
Medan då kanske det finns en annan rörelse som den behöver inte ens ha med industrin att göra. Det kan ju vara en klimatrörelse. Som är så här, vi måste sluta använda fossila bränslen. Vi måste köra bil på batteri.
Ja.
Och då behöver man de här speciella grejerna.
Precis.
Och just men då står det mot fåglarna.
Ja,
alltså det kommer exakt. Alltid vara motstående intressen. Det finns ingen som kan säga att det här är rätt. Liksom.
Nej, verkligen. Och det kommer ju alltid vara ett ständigt krig. Det är samma med liksom Cementa på Gotland.
Gud, ja.
Det är liksom absolut vår miljö tar skada.
Ja.
Men sen, vi behöver ju de här sakerna till vårt samhälle.
Exakt.
Så det är, vem har moralen
på sin sida? Precis. Nej.
Och nu när du sa det här med elbilar.
Ja.
Det är också alltså, jättestor debatt. Att okej, vi ska försöka rädda miljön. Vi kör elbilar istället för bensindrivna. Precis. Vilket, det låter ju jättebra, jättefint.
Då blir det ingen fara liksom, ingen koldioxid ut.
Men de här batterierna då, de innehåller till stor del kobolt.
Ja.
Och ungefär, jag tror det är 50% av världens koboltproduktion sker i Kongo.
Just det.
Där de inte riktigt bryr sig om mänskliga rättigheter. De bryr sig inte om att låta barn arbeta.
Nej.
Så det är ofta barn som skickas ner i de här gruvorna och får liksom...
Och det där sätter ju fingret på den konflikten också. Alltså nu är vi verkligen inne i det politiska träsket här.
Ja.
Nej, men alltså, den är så tydlig för att vi har, å ena sidan så har vi det verkligen totalt globala. Alltså vi har koldioxiden i atmosfären.
Mm.
Och sen så har vi det här lokala, alltså så Österlen. Man vill inte vara, man vill inte bryta alunskiffer.
Nej.
Men då kanske man ställer det mot, och nu är det ju inte kobolt där, men vi säger att man kan plocka kobolt. Vi säger att man skulle kunna plocka det här i Malmö liksom.
Ja.
Men det är ingen som vill öppna upp ett dagbrott här eller en gruva.
Nej.
Men att då ställs det ju mot Kongo.
Ja.
Och det, man bara, ja, men det är ju skönare att ta det där borta, det märker inte vi av.
Precis.
Fast vilket lidande skapar man.
Exakt, och det är lite det, de perspektiven som man får tänka efter på. Liksom, okej, är det bättre för klimatet med eldrivna bilar? Okej, men kan man då rättfärdiga barnarbete för att rädda precis. Klimatet?
Hur många barn ska offras?
Precis.
Det är det barn man... som lever nu, det är inte framtida barn då, utan det är barn som
ja.
Barnarbetar. Och...
precis. Ja. Så det är så stora frågor, och det är därför som jag tycker det är helt sjukt egentligen att det här inte är en större debatt med geopolitik.
Nej, det är verkligen geopolitik ja. I ordets rätta bemärkelse. Ja. Ja, men och en större debatt och större, vad ska man säga, för det är det vi gör nu. Alltså vi problematiserar, vi säger inte bara så här, självklart ska vi bryta
nej.
Bla 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 på det här stället. Det är helt idiotiskt att rädda fåglarna eller delfinerna eller vad man nu vill rädda liksom, utan att så här. Det är komplext.
Ja.
Och det är komplicerat och det kommer alltid finnas motstående intressen.
Precis, det är en gråzon.
Det kommer vara gråzoner alltid liksom. Mm. Men att då det ska vara upp till några få.
Ja.
För att ingen annan är insatt för att bara geologi, va?
Va?
Och då markfrågor typ. Sten.
Ja, ja klassiskt. Bara. Alltså sten. Ja. Du gillar sten.
Du gillar sten, ja just det.
Och man bara,
gris och granit.
Man bara, jag gillar sten, men det är inte poängen här.
Inte poängen här. Nej, men och alltså det är också, det här tänker jag, det här blir liksom återkommande i den här diskussionen. Om man liksom ska bara lyfta lite att för dig och mig, vi kan ju vara lite så nördiga. Att vi, så här, vi accepterar att så här, det är ingen annan som bryr sig om det vi håller på med. Ja. Nu gör ju folk det uppenbarligen, vi sitter här och spelar in en podcast ja. Som folk lyssnar på, vilket är helt fantastiskt, alltså ja. Tänk att vi får göra det. Men att, så här, att man kan vara så här, ah, kolla, välkommen hem till mig, vill du se mina stenar? Typ.
Ja,
vi ska kolla på mina stenar.
Gud, en side note som du inte behöver ta med i podden om du
jo.
Vill. Men... det här var jätteroligt. Jag var ju på Århuskonferensen.
Mm.
Och första kvällen var det så här icebreaker.
Ah.
Så man fick ett bingo. Och så skulle man hitta alltså, människor som hade men till exempel varit på en vulkan. Upplevt en jordbävning. Typ äger en geohammare. En ruta var äger inte en stensamling.
Va?
Förstår du hur svårt det var att hitta en person ah, på det stället?
För de åker inte dit.
Nej,
nej.
Exakt. Och det var liksom 140 studenter.
Ja, nyss, ni var inte 25 typ.
Nej, nej. Och liksom, att hitta en person som inte äger en stensamling, alltså det var en utmaning.
Sen kan jag ju säga, jag har ingen ordning på min stensamling. Och
nej, nej.
Och saker är nedpackade på olika ställen och sånt, men jag kan inte säga att jag inte har en stensamling.
Nej, nej, den finns.
Den är högst levande. Åh, herregud.
Okej, sidetrack i politikspåret.
Ja, men det, man måste lätta upp saker också när det blir lite allvarligt så här.
Ja.
Det blir för tungt, vi får slänga på en musikjingel.
Ja.
Nej, men att så här, det är lätt för oss att bara kapitulera inför den bilden. Att säga, jaja, vi är nördar. Det är ingen annan som... Folk skiter väl i silikoner och hur gamla de är.
Mm.
Det är bara Vilma som tycker det är roligt. Typ. Och det är bara Johanna som tycker det är roligt att leta sten vid en jättegammal krater.
Ja.
Alltså så att, liksom, men att faktum är att det är den kunskapen som vi är med och bygger upp.
Ja.
Som ju alla borde bry sig om.
Verkligen. Men jag tror det har att göra med att vi... Man är ju naturvetare.
Ja.
Och då är det så här, då, eller jag kunde känna så, för jag har aldrig varit politiskt insatt på nej. Det sättet. Så då kunde jag känna, men gud, det här har ju jättestor betydelse för politik.
Mm.
Och jag ville bara hålla på med sten, typ.
Just det, du ville typ slippa politiken.
Exakt, men sen så inser man att, men gud, det här kan man ju sätta i ett jättestort perspektiv.
Ja, och framförallt jättemycket rättviseperspektiv.
Ja.
Alltså för det är de flesta, tänker jag, i vår ålder, har ju kanske... mest intresse av typ rättvisa grejer så här.
Ja.
Pågående konflikter, jämlikhet lalala, men det här handlar om alltså i allra högsta grad om konflikter
ja.
Alltså krig
verkligen,
folk säger att det handlar om religion, jag tänker att det handlar om naturresurser Och så skyller man på religion. Nu blev det djupt här.
Nu
så
blev det djupt.
Nu kanske vi ska släppa in igen nu igen.
Men behöver en andpaus.
Ja, så tänker jag i alla fall. Det är min filosofi om världen och konflikterna.
Ja. Men det är som vi sa, det är vårt hem. Ja. Det är vår planet där vi bor på. Vi ska alla dela på naturresurserna.
Precis.
Och den som har mest naturresurser har ju mest makt.
Ja, precis. Det handlar någonstans om makt i slutändan. Vilket, ja, men så tänker jag verkligen. Det är det politik handlar om.
Ja.
Alltså, hur delar vi på det vi har? Liksom? Vem ska bestämma?
Och vad gör vi när det tar slut?
Och geologerna borde få bestämma helt enkelt.
Ja, men det
är vi som har koll.
Rösta på Johanna och Vilma nästa val.
Men det vill jag lyssna på när Jenny pratar lite om kartering och sånt. Och kartor. För att det har också en demokratisk inflytande. Och att det bara är så spännande. Vi hör vad de säger helt enkelt.
Titta på den här.
Ja, kolla. Oj, vilka fina kartor.
Det här är ju liksom Sverige i fyra delar. Fast det är samma. Vi känner igen formen på Sverige.
Ja.
Och det första, det är liksom en, vad man ska säga, litologisk karta.
Just det, och litt betyder ju sten då.
Betyder sten. Ja. Så den här visar liksom var det finns olika bergarter.
Ja, just det.
Och den här kartan, bortsett från det här området där man har förstått mer av det här med Himalaya-processer.
Just det, nu är vi i Göteborg.
Så sedan, nu har jag en karta alldeles bredvid här. Men faktum är att kartan från 1914 och kartan från 2014 är väldigt lika.
Men skojar du med mig?
Nej, för att man visste redan 1914 var det fanns finkorniga röda graniter.
Nej, men,
och var det fanns sandstenar. Det hade man koll på. Alltså det är ibland man hittar små enheter. Ja, man hittar små enheter i fjällkedjan ibland som bara, åh, vad är det här? Och sen visar det sig att Linnés lärjunge hade liksom hittat detta på 1700-talet. Ja, de har varit ute.
Ja.
Och de hade inte häst. De hade häst och vagn, man hade inte bil, fanns inga vägar, helikoptrar. Jag förstår inte hur de lyckades. Ja, liksom.
Och grävde sig ner. Och
ja, det gjorde. Det var väldigt mycket aktivitet och man undersökte mycket. Ja. Men det som har hänt de sista 100 åren, det är ju den kontextuella förståelsen för berggrunden. Så. Det är ju den, och då är det den här nästa karta som är en berg- och tektonisk karta.
Den heter alltså litotektonisk då.
Ja, så den lägger en dimension på själva bergarten. Den sätter bergarten i en kontext.
Just det. Mm. En tolkning kan man säga.
En tolkning, av vad som, en processrelaterad
tolkning. Bankar ihop de här olika. För den som vi tittade på innan, där var det som var ljusgult innan. Det är väldigt plottrigt.
Ja.
Massa små olika ljus, rosa, ljusgult, ljusblått.
Och då är ändå den här väldigt förenklad.
Ja, ja, ja.
Men ett problem tror jag att kommer just liksom att förstå geologi, det är om man visar Sverigekartan och så börjar man prata, här har vi graniter av den åldern och sen kommer det graniter här.
Repsusgranit och Tranusgranit.
Precis,
och
det är mycket name dropping och man sätter dem inte i en kontext.
Och namnen är inte logiska inom
berggrundsgeologi. Nej,
det är en annan
sen fråga. Sen har man hållit på länge så vet man ju vad de där är, även om det är väldigt få idag som vet vad det är.
Mm. Jag önskar ju att jag ska bli en sån.
Ja.
Men jag vet inte vad man ska hålla på med för att få bli det, för det finns liksom knappt något jobb där man kan
göra det. Nej, det är ju här.
Exakt.
Ja. Men alltså snälla, jag vill söka jobb som Linnés lärjunge. Alltså förstår du myset? Och bara så här, rida runt på en häst och så kartera berggrund.
Ja.
Alltså fattar du det som heltidsjobb?
Jag tror på det, det är ju drömmen.
Mm. Sign me up.
Ja.
Är det någon som söker en lärjunge?
Precis, det måste inte vara Linné.
Nej, nej.
Det kan vara någon annan.
Någon som har en häst och är intresserad av att få lite berggrund karterat, så I'm up.
Just det, men du kan ju rida dessutom.
Ja, det var ett tag sedan.
Men ändå. Jag är ändå hästtjej. Ja, så det är, jag skulle nog kanske cykla runt.
Ja, men du kan cykla på rid, tänker jag.
Jättebra.
Ja.
Då har man lite olika reach också, tänker jag.
Det är sant.
Man kommer in på olika ställen då.
Typ. Ja, vi har nog kompletterat varandra bra där.
Ja, gud vad bra. Ja, men jag tror att Jenny kanske kan fixa jobb till oss.
Ja, vi löser det. Men det var så mycket intressant i det här klippet. Just det här att jag tyckte det var så intressant att geologerna var typ bättre på vissa saker förr.
Hands-on-arbetet, ja.
Ja. Ja, precis. För rent intuitivt så känner man ju att vi borde bli bättre och bättre.
Verkligen.
Så vad är det som har hänt?
Vi borde ju ha all kunskap som de hade och sen lägga till all ny forskning och bara få bättre och bättre och bättre.
Exakt.
Men alltså, är det inte lite det som vi pratade om innan med typ institutionerna skär ner?
Ja.
Alltså jag tänker att det är det vi märker av. För du och jag har ju fått lära oss att kartera på utbildningen.
Ja.
Men det som alla säger är att man önskar att man hade karterat mer.
Precis.
Man har inte varit ute så mycket som man hade velat liksom.
Det är ju så, alltså alla exkursioner som man gör kostar ju pengar.
Det är jättedyrt. Det är vi har en jättedyr utbildning.
Ja.
Tänker jag mig. Vad då jämför med man bara sitter och räknar matte liksom?
Mm.
No offense. alla ingenjörer.
Nej, exakt. Men lite offens.
Lite offens. Nej, men att så här, jag är så lyxig. Jag tänker på det ofta, just under pandemin. Jag träffade en igår som bara, ja, sen så fuckade du lite grann under corona. Så jag ligger efter lite grann med min utbildning.
Mm.
Och jag var så här, alltså det slog typ inte så hårt mot oss. För att vi fick, nu, det här kanske var året innan du började.
Ja, men visst, jag för du pluggade ju lite.
Jag pluggade, jag gjorde mitt kandidatarbete under pandemin, till exempel. Och sen så läste jag masterkurser. Men eftersom vi hade så mycket laborationer så fick vi vara på plats i alla fall. Alltså de var tvungna att lösa det.
Mm.
Och det vet jag, de som läste i ettan då. Alltså de fick ju åka på... Det var ju dåligt för dem såklart.
Ja.
Det är klart att utbildningen blev såklart ännu sämre för att man inte fick vara på plats. Men att bara så här, vi har sån fördel av att det är så mycket som vi läser som är så praktiskt.
Precis.
Men alltså det som Linnés lärjungar hade och geologerna förr var ju att de, alltså de var ute så mycket mer.
Ja.
Jämfört med vad vi gör nu liksom.
Precis. Och där kanske också, alltså tekniken lite har satt käppar i hjulet.
Du menar att vi ägnar oss åt det,
ja,
så mycket istället liksom.
Men det var ju som du sa, alltså visst att SEM, svepelektronmikroskopi,
ja,
för de som inte har nördat ner sig på det.
Ja.
Alltså det är ju fantastiskt, det är jättebra att kunna sitta och kolla på detaljnivå.
Det är superhäftigt. Mm.
Men det har kanske tagit över lite om man glömmer vad det är man faktiskt sitter och kollar på.
Ja, ja. Ja, för det tror jag verkligen. Alltså det var ju, jag tror att jag valde vilket exjobb jag skulle göra mycket på det. Alltså jag ville ju kartera, alltså det var det jag ville lära mig.
Ja.
Och de flesta handledare jag pratade med var så här, nej men, alltså det du kommer göra är att du kanske kommer få... Du kommer få en sten någonstans ifrån. Ur den ska du hitta ett mineral. Och sen så är det den du bygger din historia på. Liksom. Mm. Och att det är det. Liksom. Man får ingen kontextuell liksom, uppfattning.
Nej.
Och det man skulle vilja ha alltid är ju båda.
Exakt.
Alltså jag tänker det så här. Du gjorde ett arbete. Du fick titta på cirkoner från en bergart. Från ett ställe.
Precis.
Men det du hade velat göra hade ju varit att hänga runt där i en månad också.
Ja.
Båda liksom.
Jag var ju där en dag.
Ja.
Och det var också den sjukaste upplevelsen. För det var ju efter jag hade fått den här påsen med liksom uppkrossat berggrund. Ja. Och sen liksom, ja men du vet, extraherat cirkonerna. Ja. Suttit och kollat på dem i SEM-labbet.
Just det, och du åkte ju dit frivilligt. Det var inte som att det krävdes för ditt arbete.
Nej, nej, jag ville ju. Mm. Så jag tvingade dem att hitta liksom tid för mig i arbetet att jag skulle åka dit. Och det var ju helt mindblowing att komma dit och liksom se så här, alltså den sjuka deformationen i berggrunden.
Då förstår hur liksom högmetamorft det här också, men att cirkonerna har klarat av.
Ja, exakt. Men liksom sätta allting i kontext.
Ja.
Det är ju det allting handlar om egentligen. Liksom, det betyder ju ingenting att bara få en cirkon i handen.
Nej, du måste ju veta var den är ifrån.
Ja.
Och varför. Vad den har varit med om liksom.
Ja, exakt. Och jag tror kanske att när man inte hade tekniken på det sättet,
just det,
så kanske man var tvungen att typ så här tänka stegen längre själv ute i fält.
Just det, för nu har vi fantastisk teknik för att kunna liksom få siffror på hur gamla saker är.
Ja.
Alltså du hittade den där gammal farfar-cirkonen till exempel. Hur gammal var den?
Ja, typ väl 2,7 miljarder.
2,7 miljarder då. Och att det hade man ju absolut inte kunnat veta då.
Nej.
Då hade du sett en liksom deformerad sandsten, lersten, tjosan. Mm. Och bara, ja, det här kan komma från lite olika håll. Och sen så kan man dra slutsatser.
Mm. Exakt.
Så de var ju tvungna att använda sin fantasi ännu mer.
Precis.
Men det tror jag också är sån sak som vi, alltså på tal om att tekniken tar över.
Mm.
Nu stirrar vi oss blinda på, det här har vi bevisat. Men alltså där var man tvungen att tänka kanske lite mer. Alltså typ, om man just använder sin fantasi.
Ja.
Vad kan ha hänt? Vad är möjligt liksom?
Exakt. Det säger de också typ, alltså så här, första dagen på utbildningen. Så bara, den viktigaste egenskapen en geolog kan ha är nyfikenhet.
Ja. Och ställa frågor liksom.
Det försöker man ju bära med sig.
Ja.
Liksom att alltid vara nyfiken och öppensinnad.
Exakt.
För det är ju egentligen så här best of both worlds. Att vi har liksom fantastisk teknik. Men att vi inte tappar det här. Liksom att vara ute i fält och liksom kolla på det.
Och få bli lite... Men just få upp en massa frågetecken själv.
Mm.
Som man då vill ha svar på.
Precis, var lite detektiv.
Exakt, liksom. Och vet du vad mina handledare gör? De håller på att såga upp mer av den där borrkärnan i hummen.
Nej, vad
så de kommer det. De håller på att göra tunnslip på fler.
Oh my god.
För att typ kunna komplettera till en större studie. Så och jag bara, jag vill vara med typ, fast det kan jag ju inte vara. Jag har ju heltidsarbete någon annanstans. Men det är ändå, man blir så glad att bara, ja men här, det finns fler frågor vi kan få svar på. Ja. Genom att fortsätta undersöka då samma material från exakt samma punkt. Liksom. Ja. Men ändå,
men gud, du får uppdatera mig när artikeln släpps.
Det ska jag absolut göra. Läsa den. Då kör vi, och då kör vi ett avsnitt.
Ja.
Det. Det blir skitbra.
Fantastiskt.
Kom vi från ämnet? Jag vet inte.
Jag vet inte heller.
Ska vi fortsätta prata om kartor? Jag tror att de pratar om kartor i nästa klipp också.
Ja,
men det gör vi. Nu har vi ett jättehärligt och långt klipp faktiskt. Så ta en kopp kaffe och lyssna på det som händer nu.
Mm. Luta tillbaka och njut.
På. Här
är jämförelsekartorna.
Här är jämförelsekartorna. Wow. Här har vi den från 1910 men och den alltså, från 2014. Så det är 100
på ett sätt löjligt, men på ett sätt bara väldigt imponerande.
Ja.
Och det finns ju så mycket, jag använder mycket en karta från 1904 när jag håller på med hummen.
Mm.
Den är jättebra.
Ja.
Mm.
Alltså den här deskriptiva geologin kan vara väldigt bra som de gjorde för länge sedan. Det är, har det gjorts ordentligt från början av någon som har varit jätteintresserad. Och det vet man ofta av de här gamla geologerna.
De
man
har sina, åt, det kommer ju
man har sina favoriter. Ja. Jag älskar Eugen Swedmark. Jag är som smör när jag läser han.
Wow.
Och jag lär mig alltid något nytt. För jag förstår mer och mer. Och har jag varit ute och letat efter någonting. Och sen går tillbaka och läser honom igen. Så han, jag brukar säga ibland att han är en framtidsman. De här gamla geologerna. Ja. Därför att vi plockar upp dem hela tiden. Ja. De har sett saker.
Ja.
Och sen kommer vi 150 år senare. Och så undrar jag över någonting jag är ute i fält. Och så kanske jag har läst. Men eftersom jag inte hade något att relatera till så har jag inte förstått vad han menar. Nej, det har bara gått mig förbi. Och sen läser jag igen och så bara, jaha, men jag såg ju också. Det är det. Och har han tittat. Så det är
och att, de då, att du kan göra det då. Då kanske du har tagit del av annan internationella
kunskap. Ja visst, och så får jag bygga vidare på detta. Exakt, så är det
för nu har du haft tillgång till liksom, teknik som inte fanns på den tiden. Men så, elektronmikroskop till exempel.
Ja.
Men att han hade insikter som du inte kan få från att prata med någon här, utan du måste läsa hans.
Ja, och sen att han är, att de läste berget så väl.
Mm.
Idag är vi dåliga på det. Vi jobbar mycket mindre i fält och vi jobbar mycket mindre deskriptivt.
Just det.
Men det får ett pris och det är att vi, den här naturaliekunskapen, nu hoppar jag fram och tillbaka
här, men
jag
måste,
det här brukar jag ta, finns den med här? Nej, gör den inte. Jag brukar säga så här att biologer idag, för bara för en parallell, det kan folk relatera till, de är jätteduktiga på att sekvensera DNA.
Just det.
Men det är färre och färre som kan se skillnad på geting och blomfluga,
just det.
Vilket är viktigt. Och likadant är det i geologin, att många kan vara jätteduktiga på att göra, alltså du är inne på elektronmikroskopanalyser,
isotopanalyser,
datera
in
i, men de vet inte vad de har provtagit och de kan inte läsa berget.
Nej.
Vi tappar den naturaliekunskapen och när vi inte gör det heller här. Det här är ett problem idag, därför att vi vet inte, och nu sitter vi, du nämnde Stockholmsområdet, vi har enorma problem i Stockholmsområdet för att vi inte kan läsa berget.
Och där ska man bygga så mycket alltid.
Vi bygger jättemycket.
Och man vet inte vad man bygger.
Nej, därför att det är ju en del av Bergslagen, så där sitter ju metaller, sulfider, arsenik.
Det kan vara jättefarligt.
Ja, men vi kan inte se skillnad på vilket berg som är farligt, vilket som inte. De gamla kunde det genom att se rostningen. Svedmark visste, och även de på 60-talet som var de sista som gjorde något mer i detalj. De kunde ju se. Han hette Stålhös.
Okej,
Göran Stålhös var en farbror som höll på mycket på 50, 60, 70-talet. Okay. Fram till 80-talet. Men det är hans skrifter som jag brottas med. Som jag jobbar med. Och sen, han har ju sett, men han hade inte plattektoniken.
Nej.
Så han hade inga modeller, processer.
Hur kom det här till?
Nej, liksom? Så jag måste hela tiden översätta. Vad menar han med det här? Konglomerat i graniten. Det är ju inte det han har sett. Han har sett mingling.
Just det.
Och sen i Stockholm, norra Stockholm är inte så varm med metamorfos.
Nej.
Södra Stockholm är bara slabbedabbgnejser. Det är en röra av.
Visst är det? Ja. Det är väldigt smetigt.
Väldigt smetigt. Och det kan man inte lösa om man inte har platttektonik.
Nej.
Om man inte förstår den andinska plattkanten, då går det inte att tolka detta. Så deras modeller för det här är ju, man måste ha på sig de här historiska glasögonen för att förstå vad de menar. Man tänker, vad bra. Nu.
Och det här blir också väldigt roligt för dig i ditt jobb, för att då jobbar du här i den här tiden med den kunskap du har. Och så ska du tänka på saker som hände för 2-3 miljarder år sedan.
Ja.
Och samtidigt så ska du tänka dig in i att du var en gubbe för 100 år sedan. Och vad han kunde tänka. Så det är mycket tidsresa för
dig. Ja, det är mycket tidsresa hela tiden.
Och så tänka i 3D samtidigt.
Ja, det måste jag göra. Precis.
Stimulerande.
Ja,
och frustrerande.
För det finns ju, sen är det också så att i de storstäderna i Sverige, alltså där vi har mest folk som bor, ur ett hållbarhetsperspektiv är ju det här ett problem.
Ja.
För att där det bor människor, där karterade SGU först. Och så tyckte man att på 60-talet, då var ju det man gjorde 1910 gammalt. Så då gick man in och så var det modernt. Och då gjorde man storstäderna. Det är bara det att idag så är ju det de mest omoderna kartorna har i storstäderna.
Jag hittar någonting. När jag letar efter, jag vill kolla gamla kartor och kartblad, då hittar jag ingenting på till exempel Stockholm.
Nej, det finns inget nytt. Det, mesta, det finns en karta som kom runt 2000.
Är den här med S-et på framsidan?
Ja, det är det nog, ja.
Ja, det här man visar hur väcket funkar.
Ja, BA, precis. Ja. Som kanske inte alls ser ut så där, men det man gjorde då var egentligen bara man, då skulle man hade väldigt nyttofokus och så tänkte man att man skulle göra det enkelt så att man skulle egentligen, man skickade ut ungdomar som inte hade, en del hade inte gjort sitt exjobb klart.
Oj.
Och kanske är där du är nu, jag vet inte,
men har inte sett så mycket
liksom. Inte sett så mycket och som, alltså en slabbedabbergrund, det är det svåraste som finns,
så många processer det har varit igenom.
Om man gjorde inte modern, man uppdaterade inte, så man gjorde inte spårelement, man gjorde absolut ingen elektronmikroskopi.
Nej.
Man gjorde ingen petrografi i annan mening än att man punkträknade i princip. Alltså det blev, så då gjorde man egentligen ingen modern förståelse på det här.
Just det.
Så idag sitter vi med en gammal modell och det finns inte spårelementanalyser som vi behöver.
Oj.
Arlandaområdet till exempel.
Där har vi, och då kan man inte riktigt rådgöra för någon som ska bygga något.
Eller? Nej, det är ju det som är problemet. Det är ju där vi är nu. Och då, det tar ju tid att bygga kunskap. Så att om vi bara åker ut och provtar men inte har koll på vad vi provtar. Ja. Då kan vi fortfarande inte prediktera.
Nej, gud vad svårt.
Så det här är en jätte... Vi kommer ha årets geologiska föreningens årsmöte i år. Kommer handla om det här.
Kul.
I Stockholm. Kommer handla om sulfid och arsenikberget i Mälardalen. Och då kommer geologer som pratar, vad gör vi? Vi har ju panik.
Ja, det är
ju
total. Och det här är verkligen något som rör hela samhället. Så det är liksom kommer undan. Liksom.
Det gör det. Det vi har på Arlanda nu är nästan 1% arsenik i de högsta halterna i berget.
Herregud.
Ja.
Och där ligger den största.
Ja, där har vi Nordens infrastrukturcentrum där man bygger mest i hela Nordeuropa. I det här berget.
Sweet.
Ja, sweet. Och då är det också så att flyttar vi oss 5 kilometer åt sidan så kan det vara noll. Helt rent. Men vi måste hitta.
Det är bra att veta det.
Ja. Och då har vi använt, nu är vi liksom, det är ju bara, det är ju forskare och det är mineraloger och petrologer och olika och strukturgeologer som är erfarna, som är med inne. Nu är Naturvårdsverket betalar det här projektet.
Ja,
men det har ju hjälpt att vi börjar få lite koll.
Ja.
Men jag hade inte ensam kunnat lösa detta. Nej. Absolut inte. Alltså det här är ju en bas.
Ja.
Det andra området
där vi har... kartan från, när var de här?
Ja, den här är väl från... Den här är 83, men kartläggningen gjordes på 60-talet. Så själva slipen och det. Och där han har skrivit, sen tog det tag innan kartan kom ut.
Just det.
Dessutom har han... Så i det här södra området vet vi i princip ingenting.
Nej.
Vi går ut i april, men vi måste ha material framme 1 december.
Ja, men wow.
Så det är, men det är väldigt spännande. För man bara på kartan ser det ut vara samma berggrund.
Ja.
När vi åkte in där nere fick vi en chock, för då var det ju jättehög temperatur omvandlat. Det visste vi inte.
Wow.
Men det var för dem på den tiden, så alltså det fanns inte det här ramverket.
Nej, förståelsen.
Nej.
Vad häftigt. Det här är något som vi ibland har haft uppe i podden. Vi var på Husarö förra sommaren. Men det kom upp i ett avsnitt sen för ett år sedan, tror jag. Och då att, jag vet att jag i det avsnittet, vi är ute och tittar på så här, här är någon senolit. Och så lär jag dem liksom på det, vad det är för något. Och att jag återkommer, att jag gnäller över att så här, det är så dåligt karterat i Stockholms skärgård. Bara, kan inte någon sätta mig på det här? Nej, men just att jag ser ju att det ändras ju inte bara från ö till ö, utan på öar så är det helt olika. Liksom. Och det ser man ju bara för att jag har vant mig att leta efter färg och texturer. Liksom. Men att det inte alls, och så är det ju med resten av Stockholm. Alltså det är ju samma berggrund, men att det ser ut som att här är det grått, här är det rött.
Och det kan sitta ihop, för det rör sig. Du pratar om det här väcket.
Ja.
Att det, i vissa delar har det ju rört sig i silhet väldigt mycket.
Just det.
Så att sånt som inte kanske liksom hänger ihop ser ut att hänga ihop idag.
Just det.
Bara en sån fråga, om vi pratar om det här jättestora väcket som går rakt igenom Mälardalen och Stockholm. Ja. Och som är så, som man ser...
På öarna nästan.
Ja, det finns på på öarna, men om man tittar på magnetmönstret, jag vet inte om jag får upp den här. Men
ja, där. Här har du magnetan.
Ja, man går vidare till den geofysiska datan. Ja. Nu är den för dålig i Stockholm, men om man går in i det här området och tittar mer så ser man ju den här, du ser ju nästan väcket här också tror jag.
Det är superhäftigt.
Men vi vet ju, det finns på söder, du ser att det går ett streck här igenom.
Ja, ja.
Och det här är ju också en förkastning, och det kan, så här kan det ha rört sig, för att berggrunden i norra och södra Stockholm, det är inte samma sak. Nej. Det ser inte ut att vara samma sak. Gud. Vi har en massa gamla gruvor och sulfidmineraliseringar i Södertälje, Haninge, i de områdena.
Just det, ute.
Ute, ja. Ute är ytterligare en liten, där har vi ett hopp till, så ute sitter ju liksom, du ser här, det är någonting annat. Så det är inte, där har vi ju inte slabbedabb, där har vi liksom, går vi ur slabbedabbet och in i något mer.
För där finns det ju så våg. Alltså vågmönster
i sandsten till exempel. Det är ju helt välbevarat.
Så. Det var skönt att jag lärt mig ett nytt ord idag med slabbedabb. Ja. Det här kommer jag använda jättemycket.
Jag brukar säga, jag använder det när jag pratar med industrin också. För alla kan relatera till slabbedabb-gnejs.
Ja, slabbedabb-gnejs. Det är verkligen så. Ja.
Både Stockholm och Göteborg. Göteborg har slabbedabb-gnejser, absolut. Slabbedabb. Skåne har en del slabbedabb-gnejser. Ja. Men ganska lite i vissa delar. Men, Mälardalen är ju, södra Mälardalen är slabbedabb.
Så
men
Södertörn, med,
liksom. Södertörn är värsta slabbet.
Ja, för det där ser man på kartan riktigt, faktiskt till och med. Ja. Men ja, sen det är det den här avsnittet ska heta, tror jag. Ja.
Slabbedabb-gnejs.
Så där löser jag efterhand.
Vad gör man med slabbedabb-gnejsen?
För här ser man
så
också,
det finns ju liksom, man har, nu hade jag inte tänkt prata om den här, men man kan se det här liksom med hur vi tänker med tiden. Att här ser man, som geolog, om man tittar på det här så ser man, här har vi Södertälje,
Mariefred
ligger där och Södertälje ligger här.
Ja, titta.
Och så har vi Nykvarn ligger här.
Så för folk som inte är från Stockholmsområdet, nu är vi liksom Stockholm och sen blir innanför det som kallas för Mälaren.
Typ. Ja, det är ju egentligen Mälaren, går ju ner här, så att Gripsholms slott och Mariefred har vi i norr.
Så södra
och
sen, Stockholmsområdet finns liksom,
kan vi säga,
inte stad längre.
Nej.
Riktigt.
Mm. Och här är E20 går ju här då.
Just det, i väg mot Örebro.
Den stora vägen. Och här bor det jättemycket människor, bygger jättemycket. Och här stänger man nu täkter av, på grund av arsenik.
Är det så? Det är
förgiftat. Ja. Ja, vi vet inte. Vi vet inte riktigt om vad, vi vet att det sitter i bergmaterial, men vi vet inte i vilken form eller om det är vittrat berg de har analyserat och så.
Men det måste tas reda på.
Det måste tas reda på. Och då måste vi veta, för att källan är, verkar vara de här ljusblå bergarterna.
Okej, och vad är de ljusblå bergarterna?
De ljusblå bergarterna, det är sedimentära bergarter.
Okej, så det är typ sandsten och lersten och sånt som...
Precis, en gång i tiden var det det.
Just det, för det här var en gammal liksom havsbassin.
Ja, typ. Och då tror vi liksom, alltså en syrefattig eller syrefri miljö, anoxisk marinmiljö.
Ja.
Och så blir det då arsenikansamlingar, precis som det är idag på vissa ställen.
Just det, kan vi vara arsenikansamlingar i Östersjön nu, Östersjön?
Det kan man säkert på djup där det inte är... Alltså naturligt sett så kan det finnas. Nu har vi Östersjön. Jag tror att du måste ha... Ofta sitter de här arsenikanrikade provinserna, oavsett om de är unga eller gamla, sitter de i andinska miljöer.
Okej, okay, det är så alltså.
Och den har vi ju inte här idag.
Nej,
men vi hade den
då.
En gång i tiden.
När precis. Det här bildades just.
Med lite vulkaniter och sediment.
Så det är en blandning av sediment. Och så vulkaniterna som du säger, de är ju för att det... var vulkaner.
Ja, vulkaner. Vulkaniska, det är det.
Ja,
det var det.
Vad häftigt.
Och det var också liksom en ytnära miljö. Här finns det vi kallar för urkalk också.
Man pratar om massa olika saker.
Ja. Man vet knappt var man ska börja. Men jag tänkte på det här med... Hon nämnde ju geologiska föreningen.
Ja, just det. Det här årsmötet som skulle vara.
Mm. Är det samma sak som nationalkommittén för geologi? Den här kungliga akademin?
Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är två olika organisationer.
Nej. Okej.
Okay. Men den hade du någon koppling till, eller?
Ja, för att jag har... Alltså, det är jättenyligen som jag har halkat in på det. En lärare på Geocentrum i Lund som drar i ett
seminarium som ska hållas av Kungliga Akademin.
Mm-hmm.
Och det kommer vara i april. Och det går ut på att vi ska prata om kritiska mineral i samhället. Och hur viktigt det är som naturresurs.
Okej, så det är aktuellt där också liksom.
Ja,
vad bra.
Precis, så det tanken är att det här ska börja som ett seminarium på plats för gymnasieelever. Och sen, sen förhoppningsvis livesändas. Så jag och en till student ska dit och liksom representera Lunds universitet som studenter.
Ja, men gud vad bra att du får åka på det.
Ja, jättekul. Och det gör mig så himla glad, för det är också så, sånt bevis på att de försöker verkligen sprida
precis
kunskap om geologi.
Och ta det på allvar att det saknas liksom.
Precis.
Det. Men vad sa du att det skulle vara om spår?
Kritiska mineral.
Kritiska mineral. Men så det kanske det är de här som vi pratade om lite innan då?
Ja, det finns, ju, det finns ju en fancy definition. Men det är ju liksom de mineralen som skulle skada vårt samhälle ifall de inte finns eller om de tar slut.
Just det. Just det.
Så de är ju ganska viktiga.
Men alltså då, det känner jag dels att vi får ju, om det är live sen så får vi ju sprida det. Så att man kan lyssna om man vill. Och sen så tänker jag att du får rapportera från det här.
Ja!
Vid ett senare tillfälle. Det 100%. Passar ju att vi kör temat hela året.
Ja men precis.
Det är jättebra. Vad kul.
Jag blev så glad också att de sprider det här till gymnasieelever. Mm. För det är ju en sån grej som jag önskar att jag som gymnasieelev hade fått ta del av. För då hade jag ju valt geologi direkt.
Just det.
Och inte irrat runt.
Just det.
I 3 år innan jag hittade
rätt. Nej, som vi alla har gjort liksom. Och det har nog inte skadat oss. Men att det är ju väldigt få gymnasieelever som alls vet att, alltså det är ganska få. Liksom. Jag får ju mejl ibland. Från gymnasieelever.
Jaså?
Som säger att de ska skriva sitt gymnasiearbete till exempel om geologi.
Och nej,
men så det finns ju, liksom, det händer ju, men det är ju inte som att vi är väldigt få som tänkte på geologi på gymnasiet. Utan så här, ni som gör det, ni är ju de få och speciella liksom.
Ja,
men verkligen. Det är klart att det ska bli fler.
Ja.
Men det är skitbra ju. Och jag menar det här mötet som Jenny nämnde, Geologiska föreningens årsmöte, det är ju, alltså den intervjun som jag och Jenny gjorde, det, jag tror att det var typ den 20 mars för ett år sedan. Det är då den intervjun gjorde. Så det var någon gång i våras eller höstas eller något. Det. Så det, är nog, det har nog varit, det kan man nog ta del av. Det kan vi faktiskt kolla på och plocka upp också.
Det hade varit jätteroligt.
Se vad det blev av det. Men jag tänkte på en annan grej som man pratade om i det här klippet. För vi pratade ju om, alltså efter förra klippet så hade ju du och jag en diskussion om det här med varför kunde geologerna läsa berget bättre? Och sådana saker. Och här kommer hon ju in på det igen. Men säger att det som vi ändå har nu, som gör att hon har sin kunskap men sen går tillbaka till de här olika gubbarna liksom, det är att nu har vi förståelse för plattektoniken.
Ja.
Och att det är sån stor skillnad.
Exakt.
För de kunde beskriva, alltså det beskriver det deskriptiva geologin. Så viktigt att säga, här har vi det, här har vi det, här har vi det.
Just det.
Men att nu kan vi på något sätt överhuvudtaget ställa oss frågan varför. Och kanske ibland använda plattektoniken för att kunna svara på det.
Exakt.
Det är jättestor skillnad.
Ja men verkligen, det säger ju så mycket om vad det är som faktiskt har hänt.
Exakt, och hela slabbedab-grejen.
Ja. Alltså där, hela den grejen.
Men hur svårt hade det varit att förklara utan att förklara alltså subduktion, alltså subduktion eller kollisioner liksom.
Exakt.
Har man inte det så hur kan man få det här att bli så varmt och smetigt liksom? Hur är det möjligt att den här saken var sandsten innan?
Precis.
Det går ju inte liksom. Det här är ju uppenbarligen granit.
Ja.
Nej, det var metasedimentärt liksom.
Mind blown.
Men att det är liksom, och det är, som sagt, du och jag tycker att det är superhäftigt för att det är jättehäftiga historier.
Ja.
Men att det är det som påverkar varför det vid Arlanda finns jättemycket arsenik. Till exempel.
Just det.
Det har att göra med att, visst var det så hon sa, det är för att det har sedimentärt ursprung.
Ja,
att en fräsch granit från jordskorpan kan liksom inte riktigt ha den. Men att sediment kan lagra in en massa arsenik och viktiga saker.
Det är mer poröst liksom, så det
känns
ju logiskt.
Och det kan anrikas på andra sätt liksom.
Ja.
Men att det är sånt här som man känner att finns inte den kunskapen, då vågar vi inte bygga någonstans.
Nej men precis.
Att det är så mycket risk inblandat i det. Det är inte bara så här, vad kan vi använda till vad, utan här kanske vi inte ska bygga någonting. Här ska vi absolut inte ha grundvatten täckt.
Nej.
Ja,
det får ju så mycket konsekvenser för människors liv.
Exakt.
Det är bara, säg, Hallandsåsen.
Hallandsåsen
som verkligen exempel.
Ja.
Där, jag minns inte hur det var, om det var att de inte hade haft en geolog alls.
Eller om det man
inte hade lyssnat. Man hör olika versioner av varför Hallandsåsen gick åt helvete.
Ja, det senaste jag hörde var att det fanns geologer, men ja, de lyssnades inte på.
Nej, riktigt, just det.
För att det skulle kosta för mycket pengar.
Det är ju det.
Om de skulle ändra planerna.
Precis.
Så...
Men att det var inte som att man inte visste att berget var sprickigt.
Nej.
På den horsten, för att alla Skånes horstar är jättesprickiga. Det vet man, liksom.
Precis.
Det är inte ny kunskap.
Nej. Så det är liksom med... Man, okej, man har kunskapen, men att tillämpa den...
Att faktiskt använda kunskapen också.
Ja.
Ja, men precis.
Det är väl det som är utmaningen.
Ja.
Men jag håller verkligen med, alltså plattektoniken och liksom hela den kontextuella förståelsen.
Ja.
Att det sätter liksom allting i, ja, men i ett sammanhang.
Precis.
Man kan förstå historien, och det blir också så himla intressant. Jag minns vi pratade om det här med granaterna.
Ja, just
i
det.
I Stockholm.
Just det.
Och vi bara, högt tryck. Ja. Och Jenny bara, nej!
Det kan bildas på ett helt annat sätt.
Ja. Och det är så himla intressant.
Verkligen.
Att liksom man har den deskriptiva geologin. Men också att det finns så många, det blir så mycket mer levande.
Ja.
Och spännande när man vet liksom kontexten till det.
Precis.
Så intressant.
Det är verkligen spännande. Men också viktigt.
Ja.
Också viktigt. Ska vi höra ett till klipp?
Det
vi lyssnar på det här. Om Stockholm. Det vill jag göra.
Ja. Stockholm, man längtar hem.
Stockholm, man längtar hem. Nej, men det här som jag pratade om i början, att jag blev besviken. Alla bara så, men det finns inte så mycket att säga om Stockholms geologi. Jenny jobbar ju liksom med det, med Mälardalen och så. Så hon kan liksom säga emot det.
Ja.
Så nu får jag min upprättelse här.
Ja, du har någon på din sida.
Yes.
Äntligen.
Kontinental miljö.
Just det.
Men de här andinska miljön som vi har här, det är också en andinsk miljö förvisso, men den här tidiga miljön, där är det inte så. Så den är knivig. Men just, och det är väl därför man inte har gjort någonting. Nej. För det kunde man inte för 50 år sedan.
Nej, just det.
Då tog man inte i de här med tång. Man vill inte analysera dem varken på sammansättning. Nej. Eller liksom, för det var bara så.
Men, och det roliga jag berättar om Stockholms berggrund är att jag får ju verkligen bekräftat att så här, det är så komplicerat och så svårt. Det är ju så jag har tänkt. Men att det som jag hör från folk mest är så här, jaha, är det från Stockholm? Ja, så tråkig geologi, säger de. Och grejen är att jag tror att det är för att den är svår. Man säger bara så här, ja, men det är metasediment.
Ja, men så, det är liksom jättespännande.
Det är hur mycket historier som helst.
Liksom. Ja, och sen också att man ser, det är så, jag tycker det är otroligt spännande det här vi håller på med nu i detektivarbete.
Ja.
Och försöka bygga upp och förstå. Det finns så många kopplingar till alltså, livet 2023 och till vårt samhälle 2023. Hur de här liksom, sammansättningen på metasedimenten inverkar i. Den stora frågan i Stockholmsområdet just nu är, kan vi använda det här berget eller finns det en risk? Är det farligt?
Mm.
Och för att kunna säga det så måste man verkligen ha petrologin klart för sig. Mm. Och den här problematiken med att det bildas nya graniter som man inte förstod var nya graniter på 60-talet. Här är jättemycket att nysta i, och det är fullt med roliga mineral. De här ringarna betyder granat. Muminboken som heter Vad hände sen? Jag tycker jag använder den ibland som referens, för att det är lite synd att då på den tiden innan på 60-talet när vi har försökt, det var mycket fokus på ursprungsbergart, protolit.
Ja,
så våra kartor är uppbyggda på vad var protoliten
just
och hur gammal är den.
Okej, så till exempel då hittar man en sandsten och så undrar man, men vad var sandkornet, var kom det?
Ja, precis. Hur gammal är, när avsattes den här sandstenen?
Just det, just
så sandsten, och den avsattes då. Och graniten, det är en granit och den är så gammal. Så då får de liksom olika, så det är så kartorna är uppbyggda. Men man kan ju visa andra saker.
Just det.
Vad hände sen?
Ja.
För det är det här är vad hände sen.
Okej,
eftersom allting
ska kartan.
Ja, den visar vad hände sen.
Det.
Och det är det som är skillnaden mellan 1910 och 2014.
Ja.
Det är att vi har gått vidare där. Ja. Vad hände sen? För att det som hände sen har påverkat berggrunden. Och alltså hur vi använder berggrunden har också påverkats av det. Vad som hände sen.
För till exempel det här med arseniken då. Det har påverkats.
Den finns från början. Men om jag nu ska leta idag. Så här finns det liksom sådana här fin-fem-fel. Som är ett problem. Här har vi då ett sediment.
Ja.
Och så ser vi de här små röda.
Alltså, som vi kan,
flirer, precis. Spiriller.
Okay.
Och det är liksom betyder att det är lite slabbigt.
Okay.
Men om det ska vara riktigt slabbigt, då ska man ha något som vi kallar spolar. De sitter här, ser du det? Att det sitter liksom.
Mm. Ja, de små och, linser nästan.
Som linser, ja. Och de finns på några ställen inne i det här.
Ja, titta.
Och sen nu får vi tänka tillbaka på 60-talet, då var man noggrann.
Ja.
Och den här farbrorn, det här var vad han gjorde i sitt liv. Han var ute, han gjorde under 30-40 år så gick han ut och tittade. Så att han är ganska tillförlitlig.
Helt fantastiskt. Ja,
så om han har satt en sån där, då är det någonting där. Så är det inte idag, men nej, så var det då.
För nu karterar man genom att åka på vägen och ta ett prov. Och
sen ja, vi hinner inte och det, nej, finns, det finns inte. För att det var
det
ju
finns liksom, ingen ambition att göra det.
Nej, liksom vi har ingen tid. Nej. Ambitionen finns nog. Men,
ja, men jag menar inte från er personligen. Utan
nej, liksom inte från samhället liksom. Har man inte förstått. Att
det är ingen som tycker att den gubben ska göra det. Liksom.
Men det är också det är fel för att det är flera steg mellan tillämpningen och det här. Och då ser man inte att man behöver de här underlagen.
Nej, just det.
Ja, men då här kommer ju egentligen, hon knyter ihop det så himla bra. Det som du och jag pratade lite om innan med att så. De har tittat jättenoggrant. Och sen så, men nu kan vi prata om vad hände sen.
Precis.
Alltså skilja på protolit. Förklarade hon det? Eller ska vi förklara protolit?
Jag tror inte hon sa det.
Hon sa nog inte det. Hur skulle du beskriva protolit?
Protolit, ja men ursprungsåldern. Det var ju det jag.
Den första.
Ja. Det jag daterar på mina zirkoner.
Just det.
Då vill jag ju datera kärnan. Ja. Inte metamorfa påväxter och trams.
Utan just det.
Liksom kärnan.
Som du har då det här sandkornet. som ju då hade zirkoner också.
Exakt.
Då kom den kanske från en granit.
Precis.
Och då vill du veta när den graniten bildades.
Ja.
Egentligen. Sen har den brutit sönder och den har hamnat i ett sediment och sen blivit sedimentär bergart och sen blivit en metamorf bergart.
Ja, hela bergartscykeln.
Men det sket man i då. Ja. Kan man säga. Och sen så, men sen efteråt har man börjat bry sig mer om vad hände sen helt enkelt.
Precis.
Och som Jenny säger, för att det spelar så stor roll för hur vi kan använda berget.
Ja.
Så det är ju som vi har sagt hela tiden, det är inte bara för att det är kul att veta vad hände sen. Utan vi måste veta det för att veta, kan vi bygga här, kan vi ha kärnbränsleförvaring, kan vi liksom.
Precis, det är så mycket som behövs. Och nu när jag hör detta, jag blir nästan sugen på att söka det här jobbet också till den här gubben som var så noggrann.
Den noggranna gubben!
Den noggranna gubben! Tänk att liksom göra det igen, men att också så här lägga till den kontextuella tolkningen.
Ja, för det är ju det de jobbar med nu
på
SGU.
Precis.
Det är ju, sen är det ju, alltså det känns ju som att de är ganska få som gör det, tyvärr.
Ja.
Man skulle ju önska att den myndigheten var så här superstor och att det gjordes jättemycket och att de bara vill ni göra det här? Bra, vi anställer er.
Precis.
Ut och kör, typ.
Ja, det var ju det Jenny
sa. Ut
och rid. Ja, men det som hon säger liksom att det finns ju tyvärr ingen ambition från samhället.
Nej.
Och inga resurser.
Nej.
Därav.
Nej, precis. Ja, det är det. Det är men det här kommer de ju också in på, alltså med hela Mumin-referensen tänker jag handlar om det här med att liksom på olika sätt berätta historier. Och det tycker jag hon pratar så himla fint om i nästa klipp. Så tänker vi lyssna på det också.
Vi har ju en gammal dröm tillsammans med några kollegor.
Ja.
Bland annat Emma Renström som gjorde.
Ja, men henne har jag ju praoat hos.
Ja, okej.
Ja, det är verkligen.
Okej.
Var hennes praoelev.
Ja.
Ja.
Ah. För att, och sen en kvinna som heter Kristin Holme som jobbar på LKAB. Men hon kände Anna Skytt på, eller hon känner henne på utbildnings eller på vetenskaps.
Ja.
Det är inte radio, det är TV.
Just det.
Men då, och då var hon, för hon är ju geolog i botten också.
Okej.
Så att målet var ju liksom att få, och vi skulle träffa dem innan så kom coronan och så har det inte blivit. Men vi gjorde en synopsis lite grovt så här. Och den handlar om det här med liksom resan genom Sverige.
Ja. Ja.
Och det här liksom att berätta den, alltså storytelling, att berätta den geologiska historien om Sverige.
Ja.
För ofta så brukar det vara, jag ska se, men det har jag ju för undervisningen. Men jag,
såklart. Ja, för det är ju den jag har hört liksom. Alltså det är, jag har ju, det är ju ryktesvägen som jag har förstått att jag ska prata med dig.
Ja, och sen är ju jag, alltså ingen är ju expert på hela Sverige. Och den norra delen är jag ju sämst på. Jag jobbar ju i såklart centrala och södra delarna.
Ja,
så
ja,
där
ja.
Är mer. Men
det där man är.
Däremot vet jag ju vilka som jobbar på olika ställen. Så att det finns ju säkert, skulle man bygga upp en sån
också
grej så skulle man ju kunna liksom.
Alltså
jag tänker, vi hade lite tankar om, nu hade vi liksom olika infallsvinklar på det här, men att det blir som en Nils Holgerssons underbara resa, att man reser genom landet.
Ja.
Och,
Och så kör man det, liksom det program.
Ja, just. Så hade vi gärna velat liksom, att det skulle vara fältbaserat och det skulle vara nära. Ja. Det ska inte vara de här. För tv vill ju ha liksom att det är dyrt och man ska animera. Och, det är ju bra, men ja. Det tror jag man kan köpa in animationer.
Just det.
Men det ska inte bara vara liksom någon farbror som står på Grönland. Vet du, allt är så extremt.
Ja, ja.
Utan precis. Det ska vara liksom det nära. Och att det någon står i sin trädgård, ja. Och ser de här fantastiska sakerna som, ja, men, finns nära oss.
Det är
som
också ingen, de man kan relatera.
Precis.
Alltså det här med en T-Rex som har klampat här. Det, ja, är just inte det. Så lätt att...
Liksom. Nej, det är det inte. Nu är mycket geologi kanske svårt att... Folk blir ofta väldigt liksom när man... Även de som bor till exempel i Fjällkedjan och, ja, som är inne i de här områdena, de vet ju ingenting.
Nej.
Inte ens de som är naturguider och så. Ja, ja, ja. De har noll koll.
Ja. De kan saker om någon så här groda och någon lav typ.
Ja, och så vet de liksom, ja, det finns berg, men de förstår inte, de har ingen liksom kontextuell förståelse, nej, de har ingen historia att berätta. Inte ens, för jag har jobbat en del i Fjällkedjan, ja, med det, med olika sådana här som jobbar med geoturism och...
Just det, olika små, kanske lokala...
Ja, lokala aktörer.
Ja, men som att jag håller på till viss del med Siljan, ja, okay, geoparken, ja, där, ja, och då är det liksom turism, alltså precis, Dalarna,
just det,
som jobbar, försöker få, ja, ihop historien, ja, liksom.
Och jag jobbar också mot Tillväxtverket och tillväxtchefer.
Ja, det var de olika. De fick pengar av.
Ja, så de, var, har, ja, med, de har också, och de,
vad bra, det är du som har bearbetat.
Ja, det vet jag inte, men ja, delvis i Jämtland, ja, de har jag bearbetat, men, ja, sen, okay, vill ju de ha mer och jag har inte alls möjlighet, för jag har ingen, mm, tid, jag jobbar ju liksom som insam, alltså jag jobbar,
ja, du gör väl allt möjligt.
Jag gör allt möjligt.
Jag förstår, jag försökte liksom kolla upp sen, men vad är, ja, Jannys titel? Så bara, ja,
jag är statsgeolog.
Ja, statsgeolog, ja, det är det.
Ja, ja.
Och det kan betyda vad som helst.
Det kan betyda vad som helst. Vi kan ta den här och börja med den här. För jag brukar
ha så här. Oh, wow. Men för det är där någonstans som vi har frågan. Alltså för den här, sen vi startade geologipodden, vi har ju hållit till väldigt mycket i Skåne.
Mm.
Och där finns det ju väldigt mycket.
Egentligen mycket, finns nästan allting där utom det divers. Allra äldsta.
Exakt.
Men det finns mycket gammalt där också,
det
faktiskt.
Det finns mycket gammalt. Men det man missar är ju, och det är där jag ändå har ett eget intresse, för att jag är uppvuxen i Stockholm.
Ja.
På liksom de här kobbarna.
Ja, ja, ja.
Så, okay, jag har ju ändå en koppling, ja, till dem. Och, ja, alltid nu när jag kommer tillbaka, ja, på somrarna bara, men va? Hur har det här? Hallå? Ja. Vad har hänt? Alltså, ja, bara så, okej, det är väck. Det har varit någon, ja, typ av bergskedja. Och, ja, så nu tänker jag att, ja, nu ska vi ge lite mer utrymme till hela Sverige, men också, ja, framförallt bak i tiden.
Mm.
Att det,
så vi, ja, för att det är ju det som är, jag ska se om den kommer, om jag har den här.
Ja.
Så här brukar jag säga, vilken idé
är det? Ja, men där är ju de där färgerna som jag känner igen.
Ja, med de olika enkla, men jag brukar, den här brukar jag köra.
Ja, men titta.
Så här, att, ja, om man tar det här, va, så har ju, man kan dela in Sverige väldigt enkelt. Ja. Det är liksom... Vi kan ta bort de här andra färgerna, så har vi bara gult, grönt och blått i princip.
Vi börjar,
det kan
med vi gult, göra, grönt och blått.
Ja, ja, det är det vi har. Vi har ett urberg och så har vi plattformsedimenten.
Just det.
Och här har vi både plattformsediment och urberg, fast det är ombakat då.
Just det, att, för att det är en massa krockar då.
Ja, för att hela, ja, den här... Det här är liksom det här materialet som har legat längre ut och som liksom har skjutits in. Så egentligen, storyn är ju att det finns tre huvudelement i det här.
Men det är skönt, för det är ju pedagogiskt. Ja. Det kan vi ju förstå, ja, även vi som inte har jobbat med det här. Ja. Vad sa du, 20 år eller vad har du?
Ja, eller 30.
30 år, men inte 30 år faktiskt.
Inte på det här kontoret, nej, men jag har ju kartlagt för SGU... 93 var min första säsong, oh, wow, i fjällen. Fast då var jag med Heidelbergs universitet. Men, okay, det var betalat från SGU.
Men wow, det är lite...
Så jag har kartlagt det.
Och jag är alltså väldigt... född 91. Ah. Så det ger lite perspektiv. Ah. Wow.
Ja. Så att jag har hållit på länge.
Men vad häftigt. Men, då ska vi försöka förklara för folk som inte riktigt har den bakgrunden. Och det är ju det, ja, till viss del då.
Ja, det vill jag säga. En del. Ja, det gör jag också. Ja. Och sen också mycket mot kommun, länsstyrelse.
Just det.
Av olika varianter. Alltså både... exploatörer, ja, tillsynsmyndigheter, men också för museifolk och,
ja,
som och så. Det har jag också en typ. Sån olika.
Just det.
Så jag har väl tagit lite av varje, men jag brukar börja så här. Nu är det för mycket färger här, men om man, ja, bara ser att vi har, de flesta känner till liksom Gotland och vi har det här liksom dinosaurier och fossil och sånt.
Det kan man relatera till.
Ja, det har de hört om geologi, så vet de att på Gotland finns det raukar och, ja, någon kan väl veta i Skåne också, de som bor där i alla fall, att man annan.
Skåningen är väldigt stolta.
Ja,
över allt,
de har en annan. Ja, de har, ja, det ska, ja, de vara.
Skåne! Ni är en tendens att vara lite stolta, eller?
Vi är så stolta.
även innan jag började plugga geologi, obviously. Precis. Men efter jag började plugga geologi, man inser att Skåne är geologiens guldgruva.
Här finns allt.
Man är så stolt.
Ja, och det är så allt. Nära ja. Mellan allt. Ja, det är fantastiskt. Men det roliga med det är att vi, för jag hittade ett helt annat klipp, och det här är nog det sista vi tar med nu. Så om ni hade tänkt pausa i lyssnandet, så gör inte det, för det kommer inte hålla på så länge till nu.
Hang in there.
Hang in there. Nej, men för att vi kom in på och pratade lite grann, jag och Jenny också, bara som en bisats på stället. Jag plockade upp det nu just för att de kom in på Skåne. De pratar om lite så vad man använder för berg i Skåne och hur det är kopplat till de här problemen. Så vi kan lyssna på det, tänkte jag.
Det gör vi.
Ja, just det. Ni har inget entreprenadberg där.
Nej, precis.
Om man får säga så. Ni har inget tunnel, eller ni har tunnelberg, men ni har inte...
Vi skickar grejs till Danmark, tror jag. Ja. Dalby stenbrott och sånt.
Ja, sen är ju det också... Alltså Skåne är ju verkligen ett område där... För vi kan inte bygga
med
ballast med den här plattformsedimenten. Vi måste ha urberget. Mm. Och då är det bara Rommelåsen som ligger nära Lund, Malmö, precis, Helsingborg.
Som man bryter så in i helvete. I
ja, och där vill man ju inte... Alltså där bor det massa folk. Det finns oerhörda liksom, tryck på markanvändningen där. De har ju sagt nej till Hardeberga. Och Dalby har problem också. Ja. Alltså det är många rättsliga processer. Och vi räknar idag med att 20 år till. Sen är det slut på Rommelåsen.
Ja.
Och att frakta sten... är oerhört kostsamt, det sliter på infrastruktur och det framförallt släpper ut oerhörda mängder koldioxid. Var fjärde lastbil idag i Stockholmstrakten går med ballast.
Det är sant? Ja. Oh, wow.
Så att det här är en, det här, och det är inte hållbart. Det närmsta i Skåne i sådana fall är att köra det, alltså kanske gå till... Men Båstad, Torekov, är ju, det kommer ju inte öppnas någon stor täckt där vid havet. Nej, precis. Och inte på Österlen heller.
Och det här är roligt, för när man pratar om liksom livsmedel och mat, då är det alltid, det är närproducerat och det är viktigt. Men
det är ännu viktigare här, för det är ändå...
Alltså, det väger, alltså bara det.
Ja, ja. Går du över en vanlig gnejs över 4 mil, då är det ju bara transporter som kostar. Men det är ju också ett oerhört slitage på samhället, naturligtvis.
Ja, ja.
Så det finns... jag skulle kunna prata hur massa olika exempel på det här, för att inte tala om de här liksom ballastfrågorna i Stockholmsområdet.
Ja, där fick ju vi återkoppla till det här med transporter och hållbarhet och att det är extremt ohållbart att inte tänka på geologin.
Nej.
Men typ, ja, men jag tycker att den jämförelsen med liksom transportera mat och transportera sten, jag tycker att den är ganska klockren.
Verkligen, men det säger sig själv, liksom, transportera så tungt material.
Att det är klart att det kostar.
Ja.
Och inte bara då i kronor och ören, utan i, liksom, i klimat och bränsle och allting. Liksom.
Ja,
verkligen. Jag tänker att det blir så tydligt också. Att, om vi nu ska liksom summera det här avsnittet och liksom återkoppla till politik, och så får man in lite sina åsikter och sånt, att det som är väldigt liksom inne rent politiskt de senaste 10 kanske mer åren är ju att tänka väldigt mycket på liksom sitt eget avtryck. Och då så ska man liksom, vad ska man vara väldigt medveten om, man ska äta vegetariskt, kanske ännu hellre typ veganskt, fast sen blir det diskussion om det och kanske det sätter jättemycket avtryck, alltså så här. Folk tänker väldigt mycket på så här, jag ska ha närproducerat allting. Mm. Men att eftersom man inte vet någonting om geologi, där finns det ingen som säger så här, det här är ett beslut som du som person borde fatta.
Nej.
För att också för att, vadå, det är inte som att jag så jätteofta lägger in en ny köksbänk i granit liksom.
Nej.
För att det är inte så ofta vi liksom fattar de besluten, utan de här besluten är ju på samhällsnivå.
Ja, men verkligen.
Och inte mindre viktiga för det. Men att det är så ofta, det är väl det som är min kritik, tror jag, att hållbarhetsbeslut eller hållbarhetsfrågor plockas ofta ner på individnivå. Alltså så, väljer du kebab eller falafel? Att det är liksom det där vi lägger oss, medan det kanske ger mycket mer klimatavtryck att vi transporterar grejer från Dalby.
Precis, och där det måste också finnas information, vad är det bättre valet då?
Ja, men precis.
Till exempel som, om vi nu tar Cementa igen, som bryter kalk, som inte är fantastiskt för miljön.
Nej.
Men liksom, så många produkter i vår vardag innehåller kalk. Exakt. Hur kan man göra för att välja bort kalk?
Det liksom... alltså det kräver, i så fall kräver det ju enorma omställningar.
Mm.
Och att de, det är ju de omställningarna som det blir rent demokratiskt borde kanske ha något att säga till om.
Precis.
Men det har vi inte, för att det är liksom ingen som ens... liksom...
Nej, det är så osynligt.
Det är nog osynligheten som är... Jag tycker du sätter fingret på det. Det är typ det som, mm. är, som vi vill. Som ja. Vi är emot. Att geologin är så osynlig, det är det som är problemet.
Ja, verkligen. Osynlig, men genomsyra allt.
Ja, exakt.
Där har vi problemet.
Där har vi problemet. Och vad var det du sa förut som var så roligt, alltså innan vi började spela in, det här med att folk inte fattar, vad, om du säger att du är geolog,
ja, men alltså
vad
det,
säger folk då?
Det är sånt genomgående tema.
I ditt liv?
Ja, när man så här träffar nya människor, men du vet liksom släkten, vänner, om de bara, men vad gör du då? Ja, men jag pluggar geologi. Vad sa du, biologi?
Just det.
Det händer så ofta, och det, ja, men det var ju som jag sa till dig innan, att jag blev så alltså provocerad.
Ja.
Så för när följdfrågan då är, ja, men vad kan man ens göra som geolog?
Just det.
Kommer du in på arbetsmarknaden och kommer det finnas jobb till dig?
Just det, finns det några jobb för geologer alls liksom? Och vad det, gör de för något?
Det triggar mig så mycket, för att arbetsmarknaden för geologer är så stor, det är så mycket viktiga jobb som finns.
Ja.
Så då följer liksom en liten föreläsning från mig.
Ja, just det. Det gav de sig in på då, stackarna.
Ja. Little did they know att det här är det jag brinner för. Och... Ja. De får liksom hela utläggningen om hur viktigt det är, hur mycket arbete som finns, hur mycket vi behövs i samhället. Och
bra.
Jag står för det.
Du står för det?
De får tycka att jag är lite jobbig.
Kanske lite.
Men jag tar det.
Och det är ju inte alltså så här, som man liksom ändå återkopplar till liksom allt vi har pratat om nu. Det är ju inte den enskilda mosterns fel liksom.
Nej.
Eller så här, din kompis kille typ som frågade det här. Utan det är ju för att ingen vet någonting.
Nej, exakt.
Att det är, så det kommer vi nu göra någonting åt.
Ja.
Under den här säsongen. Vi ska ha en ny serie. Och den har varit på gång jättelänge. Alltså så inslag som kommer vara återkommande under året är... Vad gör en geolog egentligen?
Bam, bam, bam!
Exakt. Och det här, alltså jag vet att jag höll på... Då när... När vi hade bergskedjetema. För jag vet att jag var i Alperna och höll på att fnula på det här då.
Ja.
För det var någon som jag träffade då som jag bara sa, den här kan jag intervjua. Och så ska vi börja med den här serien. Men sen har det liksom hamnat på hyllan. Och nu är jag glad att kunna plocka den från hyllan liksom.
Ja.
För vi ska intervjua geologer.
Det är så
helt bra. Enkelt. Ja. Vi ska ha så några enkla frågor och så ska vi ställa dem så här. Vad gör du på jobbet? Varför behövs du?
Ja.
Vad måste man kunna? Alltså det är typ de frågorna jag tänker mig.
Men det finns ju inget bättre sätt än att verkligen så här få folk att förstå.
Nej, nu kära lyssnare ska ni få träffa de här geologerna.
Så fantastiskt.
Ja.
Jag är så taggad.
Jag ser fram emot det. Så jag tänker att vid något tillfälle så ska du kanske få intervjua mig.
Ja.
Om vad jag gör på jobbet. Nu har inte jag jobbat som hydrogeolog så länge, men jag tror jag kan svara på lite basic ändå liksom.
Ja.
Och så får vi fundera på vilka andra, så här, men lite gruvgeologer. Folk som jobbar med kartering ska vi såklart hitta.
Definitivt.
Vilka mer? Vad jobbar folk med, Vilma?
Jag kan se vad jag, om jag hittar någon på Kungliga Akademin.
Ja, det är klart. Ja, men precis.
Jag går på en liten scavenger hunt efter branschfolk.
Plocka lite folk. Ja, men just det. Ja, men det är bra. Då vet vi vad vi gör för något i vår. Så du åker till Stockholm, var det då?
Eller? Ja.
Det gör du.
Precis.
Du ska också flytta till Lund.
Precis, där kanske jag också hittar någon.
Det ska du göra. Men det är ju snart. Och jag glömde säga det för att jag ska också flytta.
Ja, så mycket på gång nu.
Ja, men jag flyttar 500 meter.
Ja.
Jag lämnar inte Malmö, lämnar inte ribban.
Jag är lite avundsjuk.
Ja, men du får komma hit.
Jag är malmit, ända in i hjärtat.
Ja, men du är faktiskt malmit. Jag är bara malmöbo. Jag vet inte om jag någonsin kan bli malmöit. Det här diskuterar jag med mina kollegor. Jag tror att man är infödd om man är malmit.
Mm.
Och att malmöbo, det är det många som är.
Men när flyttade du till Malmö? Hur gammal var du?
Alltså det är inte så länge sedan. Det var när jag började plugga geologi.
Okay.
Jag flyttade hit 2018.
Ja.
Då den här riktigt varma sommaren. Så jag trodde ju att så här, men gud, är det så här ni har det varje år? Alltså det var typ tropiskt i april liksom. Och folk var nej. Och så ser man det nu. Ja, det kopplat till förra avsnittet. I trädringarna ser man ju det redan. Att det var galna värmeår 2018. Men så då flyttade jag hit. Så det är länge nu. Och jag är framförallt sen jag slutade plugga. Och var i Lund varenda dag.
Just det.
Så jag förstår ju verkligen dig med att slippa den bitch-commuten.
Verkligen.
Det är jätteskönt att kunna gå. Jag går ju till jobbet nu till exempel.
Men det är ju fantastiskt.
Och du kommer kunna gå eller cykla till universitetet. Och du ska ändå vara där ett tag till alltså.
Ja men verkligen, jag har hela masen framför mig.
Du har hela masen. Åh vad jag är avundsjuk.
Alltså det är så taggad. Jag kommer läsa samma masterprogram som du gjorde.
Ja, det kommer du göra. Mm. Och då kommer vi få prata igen. Och du ska åka till Alperna kanske.
Ja.
Och Teneriffa.
Ja. Åh, det är så mycket. Det är så mycket.
Vi kommer ha ett härligt år framöver, helt enkelt. Och ni som lyssnar får fortsätta att göra som ni gör. Skicka in era frågor. Skicka in foton. Anekdoter. Saker som ni funderar över helt enkelt. Saker som ni vill att vi ska kanske reda ut i år. Kanske så här, vad gör man om man jobbar med det här? Typ.
Precis.
Det är kan inte säkert att vi reder ut det, men man kan ju fråga i alla fall.
Ja, kan man specifikt kan hitta en person som jobbar med,
exakt, med det. Känner man någon, vill man tipsa. Ibland så får vi in såna här, hej ni borde hälsa på här. Då gör vi ofta det. Och ibland så har vi inte gjort det, då har vi kvar det. Jag har någon gruvinbjudan som jag tänker man skulle kunna kanske agera på i sommar.
Gud, spännande.
Det vore jätteroligt. Ja, vi får se. Men ja, mejla oss på geologipodden@gmail.com och följ oss på Instagram.
Gör det.
Det är ganska kul. Uppdaterar inte lika ofta längre, men det är bara för att jag inte använder sociala medier så mycket.
Ja, men när det väl händer så är det skitkul.
Det är skitkul.
Ja, bilder.
Man kan kolla de gamla år. Ha det bra.
Exakt.
Tack för idag.
Hejdå, fika paus.
Fika paus.
Det är viktigt var vi bor på.
Precis.